En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det uppenbara nu skulle jag säga, det är att partiledningen i Liberalerna förbereder en kupp.
De har ju så dåligt självförtroende. Jag menar, man kan ju absolut se framför sig hur Jimmy Åkesson hade hanterat den här Harpsunds-tjohejet bättre.
Ska inte ni torka era liksom, toaletter med såna här kokainservetter? Det vore väl kul.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Vintern och iskylan drar in över Sverige. SMHI snövarnar i delar av landet. Men det hinner inte Aftonbladets ledarsida från att spela in sin ännu till avsnitt av podden Röda tråden. Välkomna ska ni vara. Anders Lindberg, du är med oss. Det överraskar nog inte lyssnarna så mycket.
Hej, hej.
En del av inredningen vid det här laget.
Så är det.
Ja.
Men,
så är det, vadå?
Men vi har också med oss Susanna Kierkegaard idag. Välkommen tillbaka får vi säga. Du har inte varit med på några månader för att du har skrivit bok.
Ja, det stämmer.
Hur har det gått?
Det har gått bra. Jag har skrivit en bok om EU och EUs framtid.
Starkt?
Ja, jag tycker det blev, blev en stark produkt.
Finns det en titel?
Superstaten.
Oj, oj, oj.
Både hotfull och hoppingivande.
Ja, EU-skeptiker.
Mest hoppingivande, säger jag.
Ja, exakt. Alla tolkar det på olika sätt. Därför är det kul.
Ja. Just det.
Ja, det är en rolig bok, är tanken.
Den ser vi fram emot när den kommer. Rätt snart, eller?
I vår, i april, maj någon gång.
Bra.
Ska den komma.
Mycket bra.
Inledningen på vår eurokampanj här på ledarsidan.
Nej, nu, nu får ni lugna er. Gud.
Det tar vi då i april, maj.
Just det, april, maj blir eurokampanj.
Åh, oh, herregud.
Då är det valrörelse.
Ja. Ja. Gud var med oss om detta händer. Men bra. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Jag heter Kalle Sundin och jag ska försöka vara programledare idag.
Lycka till.
Ja, tack. Mm. Det behövs. Vi kastar oss in i det första ämnet som är Liberalerna. Detta ständigt krisande, splittrade parti. De går ju till landsmöte i helgen och ska ta några viktiga beslut. Bland annat så ska den nya regeringsfrågelinjen förankras. Och Simona Mohamsson har ju gått ut och sagt att hon vill ha ett nytt Tidöavtal, men Sverigedemokraterna ska inte få sitta med i en ny regering, som ju Jimmy Åkesson kräver att få göra. Den här linjen har fått kritik internt, både från de som tycker att partiet inte bör ha några röda linjer för att ha flexibilitet framöver, men också de som tycker att man borde avsluta samarbetet med Sverigedemokraterna helt och hållet. Vad är det för parti som går till landsmöte? Hur beskriver ni läget? Susanna, du får börja.
Det känns som att det inte har hänt så mycket i Liberalerna de senaste åren. Alltså det har varit samma interna konflikt hela tiden. Att man har jättesvårt för att bestämma sig om man ska fullt ut samarbeta med SD eller inte. Man har liksom undvikit att fatta beslut i den frågan.
Fast något sorts beslut har man ändå tagit då.
Ja, men jag vet inte, var det verkligen ett beslut eller bara blev det så?
Men det
jag tycker mer att det bara blev så liksom.
Ja, men var det ändå inte lite oväntat? Alltså man tänkte ju ändå att så här, ja, men för att överleva så behöver de stödröster. Och då kan man inte säga nej till SD i en regering. Så det var ju ändå någonting som hände, att de satte ner foten.
Fast har de verkligen gjort det? Skulle vi då sitta här och prata om det, om de verkligen har fattat ett beslut? Ja, jag tror nog aldrig de kommer fatta ett beslut faktiskt.
Det är det liberala parti vi.
Ja, jag tror de kommer fortsätta så här. Man kommer liksom, på valdagen kommer man inte veta vad de vill. Ja.
Anders, vad säger du?
Nej, men jag vet inte. Jag ska inte åka till de här, vad heter det?
Landsmötet
i Karlstad tror jag det var. Mm. Jag ska faktiskt inte åka dit.
Nej.
Jag ska åka på SD och roa mig istället i Örebro. Så att det blir inga landsdagar för mig. Och, så jag vet inte. Men alltså, min stora spaning om Liberalerna egentligen, det är väl att det är väldigt roligt att lyssna på när man Liberaler internt. Därför att det uppenbara nu skulle jag säga, det är att partiledningen i Liberalerna förbereder en kupp mot medlemmarna. Och man försöker lura medlemmarna. Och det är ganska spännande att se, därför att tittar man på vilka som väljs till partistyrelsen i Liberalerna, så ska ju Johan Britz väljas in, Lotta Edholm väljas in, alltså personer som är lojala med en linje där SD ska då bli, ja, man ska samarbeta med SD. Så att min gissning är följande. Min gissning är att det här liberala landsdagarna, så kommer man att säga så här: nej, man ska inte acceptera SD i regeringen. Och sen efter valet, då har Simona Moamsson samlat en partiledning runt sig som kommer att acceptera SD i regeringen. Och sen kommer man att ställa partiet inför fait accompli, för fullbordat faktum. Och så kommer man att säga till partiet så här: antingen accepterar ni SD i regeringen, eller så blir det regeringskris, eller så blir det nyval. Mm. Och på det sättet kommer man att tvinga igenom en linje genom Liberalerna som partiet egentligen inte tycker. Så att det här som hon håller på med just nu och säger att hon är mot SD, det är, skulle jag säga, det är en ren bluff. Därför att de hon samlar runt sig nu, där är syftet att få igenom en linje där Sverigedemokraterna kommer att bli ministrar då. Och spännande. Det är ganska uppenbart, skulle jag säga, att det är det de håller på med. Så att det är lite...
Hon sa ju ändå i Agenda, var det 2 veckor sedan, att hon var beredd att ta det till ett nyval. Om det så krävs.
Och det är det jag säger, att jag tror att hon ljuger. Ja. Därför att grejen är den att det är ingen som är ledare 2%-parti som är beredd att gå till nyval. Det finns inte.
De vill liksom inte ha val överhuvudtaget, tror jag. Nej. Om de kan undvika
Nej.
Det.
Nej, jag tror inte en sekund på det där.
Alltså, mindre 2.
Nej, men jag tror inte på det där.
Och fällt alla alternativ.
Nej, men då tänk på vad Liberalerna sa efter förra valet. Johan Persson, som så berömt, sa att man säger en sak innan valet och säger man en sak efter valet.
Ja.
Det är exakt det de gör igen.
Ja. Ja, kan man överleva då i ett längre perspektiv om man gör det?
Jag tycker inte man kan överleva nu.
Nej.
Alltså, antingen så får man ju välja att bli liksom en del av Sverigedemokraternas regeringsunderlag. Och det vill man nog inte, för väljarna vill inte det. Och det är ju så att en tredjedel ungefär av alla liberala väljare kommer från Stockholm. Och Stockholm är helt mot SD. Så att liksom... En tredjedel av 2%, vet jag inte vad det är riktigt, men det är lite. Så. Men det är klart att de vill inte det. Och då kommer de nog att försöka lura sig igenom det här. Det gjorde de förra gången och det kommer de att göra nu. Hoppas jag att alla liberala som kan tänka sig rösta på dem tänker på, att en röst på Liberalerna med den här partiledningen som väljs nu kommer ju att bli en röst på att SD är i regeringen.
Ja, eller så här, det finns ju också medieuppgifter som... kanske bekräftar din teori, eller i alla fall pekar åt det hållet. Det vill säga att Simona Moamsson faktiskt ville då skrota de här röda linjerna. Men tvingades då till att ändå ta det beslutet att hålla SD utanför. Det tyder ju på att du har rätt då.
Jo, men sen också en annan sån där grej som jag tror alla som har hållit på med politik någon gång, de vet att skit i vad som står i programmen. Du ska titta på vem blir vald. Det är det som du ska kolla på. Och det är därför som så här, partier är alltid irriterade på att ja, men det är ingen som går på mötet när vi ska diskutera det nya miljöprogrammet. Liksom. Nej, men alla kommer när det är valkonferens. Och det är liksom samma sak här. Att titta på vilka som blir valda till partiets ledning. Om de är för att SD ska sitta i regeringen, då är det som blir resultatet när ledningen bestämmer. Och det är liksom det vi ser nu.
Men vilka är det som inte blir valda då? Vilka är det som åker ut och var tar de vägen?
Alltså jag skulle säga så här, de mest profilerade personerna nu, de är ju statsråd som blir valda. Så här koncentrerar du ju makten kring partiledningen. Tittar man på det liberala partilandet som man då pratar om där, så ser man ju att det finns ju några som är starkt för en sån här linje. Skåne till exempel finns det personer i som är väldigt starkt för att SD ska släppas in i en regering. Medan då människor som är i Stockholm till exempel är emot. Men vad vi ser, och det tycker jag är ganska intressant med Liberalerna, det är att uppenbarligen så har Simona Moamsson läst det som att en majoritet ute i landet, alltså de här ganska små länsförbunden med inte särskilt många medlemmar, där är man inte för det här. Så att skulle hon gå till val på att sätta SD i regeringen, då splittrar hon sitt parti. Och det vill hon inte. Och det är därför det här beslutet fattades. Men maktkoncentrationen så att säga kring ledningen, den finns ju inte på landsmötet. Den finns ju när landsmötet inte är samlat. Och det betyder ju att när landsmötet är samlat, hon har fått igenom det här, då har hon ganska fria händer utifrån de personer som hon har runt sig. Och då är det ju personer som är tunga från Göteborg, Stockholm, Malmö. Men sen är det också de här personerna som väljs in då.
Det här är så jävla tråkigt att prata om. Alltså förlåt, men jag känner att jag bara zonar ut totalt där när du pratar om det där. Det är så ointressant. Jag kan liksom inte uppbåda entusiasm för att prata om Liberalernas inre liv.
Bra, Susanna. Ja.
Och det är fascinerande att ett parti med så få medlemmar...
När där var tappar vi hälften av lyssnarna.
Ja. Nej, men allvarligt, ja. Alltså, det är intressant att ett parti som har så få medlemmar har ett så rikt inre liv.
Ja, men och det, för att vara tydlig, det var inte ditt fel att det var tråkigt. Alltså, det var, det var ja, lite kanske, men det är ju ämnet som är... Alltså, ja. Det är ju för hemskt.
Ja.
Alltså man är ju så trist.
Nu kommer du att få jättemånga mejl från liberaler.
Ja, men då ska de klara av att stava mitt namn. Så är det alltid när man ska mejla mig.
Vi går från ett parti som mår skit till ett annat parti som också mår skit. Moderaterna. De har befunnit sig i en strid med svenska medier de senaste veckorna. Först var det gräl med Aftonbladets nyhetsredaktion. Efter rapporteringen kring statsministerns dotters studentförenings kickoff på Harpsund. Ja, har ni missat det så får ni googla. Det var en grej för några veckor sedan. Och Kristersson skickade då ut sin stab och sin fru Birgitta Ed för att...
Torped.
Ja,
Birgitta Torped.
Torped. Ja. Ja, men för att felaktigt anklaga Aftonbladet för att ha jagat då inom citatstecken henne, deras dotter.
Mm.
Sen så har också Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski beskrivit hur regeringskansliet motarbetat DNs granskningar av den så kallade Landerholm-affären. Den kan ni också googla om ni har missat den.
Vägrar lämna ut inte det. Papper och
sånt. De vägrar lämna ut allmänna handlingar så som man ska. Eller det tog alldeles för lång tid i alla fall.
Och de fick dem bara utskrivna.
Precis, utskrivna med vissa öppettider att gå, komma och hämta dem. Medan då DN skapade ett alias som heter Simon som fick ut dem digitalt på två dagar. Så att det var tydligt att DN motarbetades. Och enligt uppgifter till Dagens ETC så har också statsministerns, eller Siri Steyer som är presschef hos statsministern, stoppat DN från att göra ministerintervjuer på grund av att ja, staben är missnöjda med DNs politikbevakning. Nu verkar det som att det där förbudet har släppts.
Hon verkar ju liksom vara missnöjd med alla. Det var hon som var på en Nooshi Dadgostar där också, att hon skulle hålla truten. Annars så skulle Ulf Kristersson inte vara med. Och sen så gick Ulf Kristersson ut och sa jag kommer nog vara med ändå. Det känns som att hon är ännu mer på krigsstigen än den hon representerar. Ja. Så att, ja.
Hela gänget verkar vara det. Men då är ju frågan då, vad händer med Moderaternas relation till medierna?
Så. Ja, du sa att Moderaterna var ett parti som inte mår så bra, men alltså, media mår inte heller så bra. Nej, alla mår skit.
Alla mår skit.
Av det här, det är ju ganska hemskt faktiskt, för att det är ju inte bara det att liksom journalister behöver lägga tid på att tjafsa med de här politikerna, det är också att det ökar alltså hoten mot journalister och gör det mycket svårare att granska dem. Alltså det är ett demokratiskt problem, så att alla mår ju skit, men jag tycker det, alltså det är som på något sätt så här, hela den här kulturen, den här, vad ska man säga, ja men dura kulturen i relation mot journalister har liksom bara blivit helt, den har spårat ur totalt. Mm. Alltså att det spelar ingen roll, det är liksom, man ser inte tidningarna som en tidning som granskar en, som har en viss institutionell roll och sådär, utan man ser bara så här journalisten som person och går till attack mot personen, och den personen har någon särskild agenda. Och jag tycker det är ju, alltså högerpartierna är ju värst som vanligt. Men jag tänkte också på det när Nooshi Dadgostar reagerade instinktivt på när Aftonbladet avslöjade det här med kokain på deras toaletter eller vad det var i riksdagen. Så var hennes reaktion så här, ja men ni då? Ska inte ni torka era liksom, toaletter med såna här kokainservetter? Det vore väl kul. Att det är så jävla konstig reaktion. Det är som att det har blivit helt normaliserat att ha den instinkten när man blir granskad.
Mm. Anders, håller du med?
Ja, nej, men det är intressant. Jag menar, vi minns när Max V. Karlsson, som numera är på Expressen, han var på ETC och skulle granska Moderaternas förra Sverigemöte, och de inte släppte in honom. Så han fick sitta på parkeringen utanför och rapportera om Sverigemötet. Vi har sett massa sådana saker från Moderaterna. Det här med stänga av Nooshi Dadgostars mikrofon var ju en otroligt fånig historia. Det var ju Ebba Busch som avbröt Nooshi Dadgostar, och sen kräver Moderaterna att Nooshi Dadgostars telefon ska, eller mikrofon ska stängas av.
Fast Nooshi var ju också väldigt jobbig, får man säga.
Det hör inte hit. Alltså det som hör hit, nej men det hör faktiskt inte hit. Om jag skulle få stänga av allas mikrofoner, ja, jag tycker är jobbig, absolut. Så skulle liksom, då skulle jag...
Då skulle det bara vara du som pratar i den här podden.
Bara jag pratar.
Ja, det är lärdomen. Ja. Nej, men okej. Nu har ni kanske vandrat lite bredare. Det blev bredare det här. Det blev alla partiers... Liksom,
men om jag får säga en sak om Moderaternas strategi, så skulle jag säga att jag tror ju att det här är en medveten strategi från Moderaterna. För det var ju någonstans i augusti som att sätta på en strömbrytare. Och alla Moderaternas statsråd sprang ut på X och började skrika i högan sky. Och så att det är någonstans i systemet, i kretsen kring partiledaren, så har man fattat beslut om att man ska klämma åt media. Särskilt DN ska man klämma åt, vilket ju säkert har att göra med att DN har avslöjat så mycket taskiga saker. Sen det där är kollektiva beslut. Alla börjar inte agera så som en person utan ett beslut. Och jag tror att strategin från Moderaterna är att det här ska bli värre. Man ska skruva upp. Och varför jag tror det är därför att när Carl-Oskar Bolin stod i Agenda och skällde ut public service för 2 veckor sedan, så man lyssnade på nätet efteråt, så noterade man att det var liksom, det här var någonting som var, alltså det här var den inriktning man hade. Man är jättearg på public service, man är jättearg på DN, man blir lite arg på oss. Och jag tror att det är en strategi för att flytta rapporteringen. Man tycker att det är medias fel att man har så taskiga opinionssiffror, och man vill flytta rapporteringen. Det är liksom det som är. Och jag är livrädd för att rädda redaktörer kommer att flytta rapporteringen på olika, på SVT, på DN och på andra medier. Alltså.
Det verkar också som att taktiken då är att på något sätt skydda Kristersson och andra då, du pratar om Birgitta Torped så att säga, men Birgitta Ed som var ute då mot Aftonbladet. Men det verkar ju vara samma sak då, att Carl-Oskar Bolin och de här presschefen Siri Steyer, det är sådana som kommer ta den här, har den här
även en person som utrikesministern, ja, alltså visst. Att utrikesministern är ute och vimsar i olika frågor på X. Alltså, jag har själv en gång för väldigt länge sedan arbetat på utrikesdepartementet. Tanken att utrikesministern skulle vara vimsa i sociala medier och angripa opinionsskribenter och annat, den är helt främmande historiskt för hur Sverige har det. Och nu ser vi det här hela tiden. Det finns ju några ministrar som är tunga och seriösa och håller sig borta, men det har hänt någonting i, liksom, i bunken. Det har hänt en strategiomläggning i bunken som jag tror faktiskt är på riktigt farlig för journalistiken.
Men det är ju verkligen, alltså det är ju så otroligt tydligt hur mycket de inspireras av Trump. Det är liksom, det är så uppenbart att det blir tråkigt att säga, men det är ändå lite intressant om man tittar på i relation till det som har hänt på BBC nu, där det på något sätt har eskalerat till nästa nivå när Trump stämmer BBC på, jag tror det var $1 miljard eller något sånt där. Och att, ja, men jag vet inte, jag hoppas att svensk media kan lära sig någonting av det och liksom förbereda sig på det, för att jag tror att det är inte så långt bort, alltså att någon svensk politiker skulle, vi har ju för sig inte riktigt samma kultur av att stämma folk, men alltså att man ska nog förbereda sig på att eskalationen kommer hända liksom, och att på i BBCs fall så var det ju, det var ju sant att de hade ju verkligen fulklippt den där intervjun, och de som gjorde det på det här programmet Panorama eller vad det heter, de har ju fullklippt andra skitkonstiga eller klantklippt liksom grejer tidigare. Men att det då de på något sätt erkände det, en svaghet så här, i och med att den här personen på BBC avgick och sådär. Och då det borde ju egentligen ha sett som ett tydligt bevis för att de faktiskt är oberoende och att de tar det på allvar. Alltså att om något sånt här dyker upp, ja, men då tar man ansvar och den personen säger upp sig eller vad nu gjorde. Medan det tolkas precis tvärtom av Trump och hans anhängare att de är skyldiga. Nu är det bara liksom full fart framåt och mot de här personerna också och individerna, och att det handlar ju egentligen inte om det här klippet i sig, utan det handlar ju om att de hela tiden har drivit det att BBC är vänstervridna. Liksom. Så att jag tror att, ja, jag vet inte, jag hoppas att DN kan lära sig lite av, för att det är på något sätt på samma sätt, alltså att DN, det är inte en slump att de går på DN så mycket, tror jag, för att det är ju, DN är ju lite symbol för någon slags elittidning. Alltså att det är de som är intresserade av politik, de läser DN. Och de som skriver debattartiklar, då är det liksom finast att vara på DN-debatt. Det spelar ingen roll om Aftonbladet debatt har 50 gånger fler läsare. Liksom. Utan det är DN där man ska vara, för då läser alla chefer det. Liksom. Det finns ju någonting i den här bilden av att jag tror att man kan få det till att man sparkar uppåt när man sparkar mot DN-journalister.
Det är elevrådsordföranden som...
Ja, men det där är faktiskt otroligt intressant, tycker jag, just att man sparkar uppåt mot media när man är regeringskansliet.
Precis.
Alltså den offerkofte-attityden som man har. Och Carl-Oskar Bohlin var ju ett jättebra exempel. Han är ju offerkofta liksom mot public service i public service. Och då blir liksom det här klassiska så här, det blir den här töntiga mimen att jag är liksom tystad, och så står liksom personen som påstår att den linje han pratar om är tystad i public service och säger det. Ja. Alltså det blir liksom den här fullt paradoxala liksom, att här har man ett inslag med Carl-Oskar Bohlin där Carl-Oskar Bohlin säger att ni är jättedåliga. Det är ju han som pratar, det är han som är inslaget. Mm. Alltså, och liksom den världsbilden har ju satt sig, och den är precis som du säger, det är Trump. Mm. Eller den är högerpopulism. All högerpopulism kör ju på det här sättet. Liksom. Mm.
Ja, det är ändå oroväckande om Moderaterna. Liksom, vi ser de här tendenserna. Sverige behöver ju ändå Moderaterna som en sorts modererande kraft med tanke på hur Sverigedemokraterna agerar. Alltså det är ju bara den här granskningen av Trollfabriken för något år sedan, så var det ju verkligen en så här fullskalig attack på medier. Om Moderaterna nu börjar liksom släppa och följa med i det där, då är vi ganska illa ute, tror jag.
Men de blir väl lite, de ser att det funkar. Alltså Jimmy också svarar hela tiden när han blir granskad, så han bara, det där känner inte jag igen, jag har inte läst det. Och det verkar ju funka för honom.
Ja, å andra sidan
väl
så...
de moderata statsråden, antar jag, att det funkar att antingen gå till frontalattack eller bara säga, det där har jag aldrig hört talas om.
Först får jag säga någonting som svärar i kyrkan på det här stället. Alltså jag uppfattar SDs presshantering som mer professionell idag än Moderaternas. Mm. Alltså tittar vi på SDs sätt att hantera press, så är det skickligare, det är mer genomarbetat, det är inte det här skrika och gapa-stilen. Vi såg Åkesson själv nu gå ut och uttala och säga att nu skulle folk lugna ner sig i sociala medier. Den typen av grejer skulle aldrig Kristersson säga. Vi har fått en paradox nu att SD börjar liksom kliva, alltså Moderaterna håller på att bli SD, men SD håller på att bli liksom Moderaterna. Och jag studsade på det där när Åkesson sa det där, att liksom, nu skulle man liksom bli ansvarstagande och så vidare då, va? Alltså
han kanske har lurat in Ulf Kristersson i det här. Det kanske är en fälla.
Det kan vara en fälla.
Han ska lura liksom Moderaterna till att bli oseriösa så att han kan kliva in och bli landsfader sen.
Eller precis, det är den ena tolkningen av det. Den andra tolkningen av det, den är att Moderaterna har tappat det.
Ja, men det är också bara känslan om att hamna efter.
De
har ju så dåligt självförtroende. Men man kan ju absolut se framför sig hur Jimmy Åkesson hade hanterat den här Harpsunds-tjohejet bättre.
Mm.
Alltså han hade ju bara sagt, ja, det här hände.
Alltså jag noterar, alltså, men där måste jag säga en sak om Harpsunds-grejen. Kristersson sa ju någon vecka efter Harpsund att han själv hade varit där.
Ja, precis. Det tog
hade han sagt det första dagen, det hade säkert Åkesson inte bommat. Han hade säkert sagt det. Jag stod på bryggan och tittade.
Ja, exakt. Jag satt där med en Mariestad och kollade på. Alltså då hade det ju redan dött ju liksom. Men han
Moderaterna ju sig... skapade ju den krisen för sig själva genom att gå så hårt åt. Men jag tänker också det här med att Moderaterna har tappat det. Det finns hos alla partier en slags inbyggd relation mellan risktagande och opinionssiffror. Alltså Liberalerna nu tar enormt mycket risk därför att deras opinionssiffror i princip inte finns. Nu håller Moderaterna på att hamna i liksom samma fälla som Liberalerna, att man tänker så här, ja, vi kan inte sjunka lägre ner.
Det är alltid en skön känsla.
Ja, men det går liksom, det går inte att få sämre opinionssiffror, så nu bara släpper vi alla tyglar liksom. Ja. Och jag tror Moderaterna har missuppfattat det här. Jag tror de kan få lägre opinionssiffror.
Ja. Tänkvärt.
Med det så går vi in på vårt sista ämne. Vi ska gräva såklart också i Socialdemokraternas inre liv. Ja. Kan inte lämna det partiet
i fred.
Nej. S-föreningen Reformisterna, som ju jobbar för att göra partiets ekonomiska politik mer offensiv, mer progressiv.
Vänsterfalangen.
Så kan man också säga det.
Precis.
Om man nu vill hålla på med falanger. De ska byta ordförande. Markus Kallifatides, som är riksdagsledamot, avgår efter 7 år. Ja, vem tar över? Ni är väl socialdemokratiska experter?
Det är ingen som vet. Nej, men det är en ordförandestrid. Det är 2 kandidater. Det är Linn Svansbro, som idag sitter i ledningen.
Svansbo.
Och Annie Ross, som också sitter i ledningen. Båda sitter i ledningen. Båda har varit med nästan från början. Och om man ska gå tillbaka till reformisternas början, vilket jag tror faktiskt är lite viktigt här, även om Susanna kommer att kasta något på mig snart, så är det så att i Socialdemokraterna så är det förbjudet med fraktioner. Det finns ett fraktionsförbud som går tillbaka 100 år i tiden. Därför var det ganska många som höjde på ögonbrynen när man såg på massa löpsedlar att shit, nu har man bildat en formell vänsterfalang.
Var det verkligen på några löpsedlar?
Någon var det, tror jag. Men det här var liksom något folk studsade på. Och då är det så att det finns en förklaring till detta, och den är intressant även för det som är nu då. Och den är att i Stockholms stad, i Stockholms arbetarkommun, helvetets förgård populärt kallat av Per Albin Hansson, men i Stockholms arbetarkommun så finns det en tradition av väldigt många olika grupper, varav du har varit ordförande för en, klimatsossarna.
Vice ordförande,
klimatsossarna, som också är en liten klimatfalang. Ja. Det finns en feministfalang som heter Rebella, unga S-kvinnor. Och det har liksom funnits ett antal sådana här varianter på temat genom åren. Och det beror på att Stockholm är stort. Så att när då partivänstern i form av Daniel Suhonen kom på idén att nu ska vi bilda en idéförening för vänsteridédebatt, då blev det reformisterna, och det blev liksom en så här chockverkan genom S. Därför att vad de gjorde var 2 saker. Det ena var att de var aktivister, det vill säga att de plötsligt så var en sosse som ville någonting. Det där ställde till med stor oreda i partiledningen. Partiledningen blev jätteskraj. Och det andra var den här nya ekonomiska politiken som man har argumenterat för.
Är de verkligen aktivister? Och för mig betyder aktivist att man gör något på liksom ett icke-traditionellt sätt utanför
de var nog systemet. ganska aktivistiska.
Generöst av dig, jag tror att de skulle gilla att bli kallade för aktivister.
Nej, men jag tycker att de är det.
Inte. Jag tror att de tänker att de ska, alltså, motion för motion.
Då är man ju inte aktivist.
Nej, men det är därför jag menar kanske inte.
Ja, du är på min sida.
Men det är
jag vet inte om de skulle vilja bli kallade aktivister. Kanske snarare. Nej, liksom. De heter ju trots allt reformisterna. Det är det som är deras idéer.
Inte aktivisterna. Om jag får avbryta Anders långa utläggningar.
Men jag tror faktiskt att folk skulle vara... Jag vill ändå säga det, att även om ni tycker att det är tråkigt, så tror jag faktiskt att det finns ett visst intresse ändå just för att det här fenomenet som de har representerar 2 olika sidor. Och går man tillbaka i arbetarrörelsen så finns de här 2 olika sidorna som en slags idealbilder. Det finns till och med en avhandling eller en bok skriven om detta, Kurt Johannesson, Agitatorerna, som säger att arbetarrörelsen har 2 liksom ideal. En agitators ideal och ett ombudsmannaideal. Agitatorn åker runt med tändstickor och startar liksom bränder överallt. Ombudsmannen kommer efter och plockar upp det här. Och tittar vi då på reformisterna, så har de stått för båda de här idealen väldigt tydligt. Annie Ross står väldigt mycket för ombudsmannaidealet, skriver långa texter, producerar liksom de här motionerna som ni pratade om och så, medan Linn Svansbo står väldigt mycket för det. Liksom,
Hon håller i tändsticksasken.
Hon går igenom rutan, hon syns utåt, hon skapar liksom opinion och debatt. Och jag tycker att det här är ganska kul att se liksom det här spelas upp för öppen ridå. Därför att det här är väldigt mycket liksom arbetarrörelsens konflikter genom åren. Och för mig så behövs båda de här.
Ja, skulle de inte, det låter ju som att de skulle passa ganska bra tillsammans. Alltså, jo, det var bra med lite balans, men
precis.
Kanske inte de vill.
Det kanske de vill, jag har ingen aning. Men för mig så är lite det här vägvalet lite större. Därför att jag tror att vad vi ser just nu runt om i världen, så är det mer av en radikal socialdemokrati, en radikal vänster som kliver fram, som får uppmärksamhet och som jag gärna ser har en roll inom S. Och de som varit bärare av det, det är ju reformisterna de senaste åren. Så det är en ganska viktig, även om det låter liksom, ja, det är en S-förening som byter ordförande som du uttryckte det. De har väl varit 6000 medlemmar, det är lika många som Liberalerna har. Alltså,
de är väl den största S-föreningen i landet, och jag tror att de hade varit ännu större, men det var väl så att partiledningen såg till att de inte kunde värva utanför Stockholm i något tillfälle, för de förstod att det skulle bli ett hot.
Så det här är en jätteintressant fråga, så det här, man bör nog titta på detta som någonting liksom mer intressant.
Och framförallt så borde ju kanske socialdemokratiska partier i andra länder inspireras av det, för att sossarna i Sverige har ju lyckats med alltså något otroligt, nämligen att lura de här reformisterna att de är någon slags revolutionell rörelse, fast man har liksom knutit fram dem, man har liksom knutit fast dem inom det egna partiet, medan i andra länder så skulle ju de ha brutit sig loss och typ startat ett eget parti som då hade varit lika stort som Liberalerna kanske, men i Sverige så nöjer de sig med att var kvar i partiet. Och så har man löst det problemet.
Ja, men också, jag tänker också så här, när jag tittar runt om i världen, vi ser så här Mamdani som vinner i New York till exempel. De personer, om man tittar på vilka personer det är som hyllar det på olika ledarsidor eller liksom debattforum, nog tusan går de personerna tillbaka på Liberalerna, eller på, förlåt mig, Liberalerna, gud, nu kommer de att döda mig för jag sa det, men reformisterna då. Så att det är klart att den typen av vänster som Mamdani står för, eller vi ser Köpenhamn, när vi spelar in detta så är det val i Köpenhamn idag. Det ser ut som att Socialdemokraterna håller på att förlora det valet mot olika vänsterpartier liksom. Mm. Tre stycken olika vänsterpartier som,
som i Frankrike också, där de slog sig ihop alla olika vänstertokar och bildade något nytt parti som det gick bra för.
Okuvade Frankrike. Men det finns något intressant här. Om det här gänget lyckas med att suga upp den typen av strömningar, och också här i Stockholm, så är det klart att det är intressant. Men jag tänker ju, när jag ser den här ordförandestriden, så det första jag tänkte när jag såg den var att det där låter ju som någon som borde kompromissa och bilda något gemensamt. Liksom. Någon får vara agitator och någon får vara ombudsman, och så slår man liksom ihop det där. Men sen kanske det är jättehårda personstrider, det vet jag inte. Men det låter som att liksom man representerar två saker som är rätt viktiga att vi har kvar, liksom, tänker jag.
Det finns ju någonting härligt, vad ska man säga, Sverigesossigt med, som ni har varit inne på, att den här rörelsen ändå blir kvar då i partiet. Alltså att det inte blir...
Lite lagom mycket revolution.
Ja, men så det inte, att det inte blir som momentum i Storbritannien.
Revolution, med, men med förnuft.
Bättre Bernie Bros och allt det där i USA, att det liksom ändå finns, som att det kapsas ändå in av...
Man sköter det internt, så att säga.
Ja, exakt. Ja. vi får se vem som blir ny ordförande, helt enkelt. Det brukar ju vara så ibland när det, om det inte blir totalt personstrids Armageddon, så kan ju en bli ordförande, en blir vice ordförande, så kanske man kan få båda de här två kvaliteterna då.
Sen ska man inte glömma heller det att Linn Svansbo är ju då regionpolitiker i Stockholm. Annie Ross ser ju ut att hon kommer inte komma in i riksdagen. Det skickades ut så här internt vad heter de här riksdagslisterna i Stockholm i helgen. Och då står hon på plats 14 och nu har de 9, tror jag. Så att hon kommer inte komma in med mindre än att liksom det blir några ministrar där eller liksom så. Men ganska snart under mandatperioden kommer komma in. Så att det här är personer som kommer att liksom synas i politiken. Så att är man liksom politisk reporter, funderar på liksom framtid, då är det här två personer man nog ska ha lite ögonen på.
Oavsett vem som vinner den här striden, så är nog båda kvar.
Och jag skulle ju säga det att reformisterna på förra partikongressen, det här med att skriva långa tråkiga motioner som ingen läser, har ju den effekten att du faktiskt ändrar politiken också. Mm. Så att man har ju liksom vridit Socialdemokraternas politik successivt åt vänster. Och det är ju inte jättemånga andra som har det, om man tittar på det i åren.
Och som lägger ner jobbet. Jag menar, reformisterna skrev ju något
pallar
förut, så gjorde de ju liksom en parallell egen budgetmotion. Alltså det var verkligen på den nivån.
Lite desperat.
Ja, fast kul också. Både och.
Jo, kul, men det finns ju också något sorgligt.
Det som är desperat kan också vara kul.
Jo, men det är absolut, om man tycker att det är kul. Men det finns ju också något sorgligt i att man är fast i en sån liksom relation med moderpartiet, att man känner sig tvungen att sitta och skriva en egen budgetmotion för att ingen lyssnar. Typ. Eller?
Fast jag har en spaning om den, som en annan spaning på tal om ämnet. Men det är ju att jag tänker att tänk om sossarna vinner valet nästa gång. Då ska de bemanna ett regeringskansli med ett par hundra politiskt sakkunniga. Jag lovar att en hyfsat stor andel av de politiskt sakkunniga kommer att komma från reformisterna. Ja. Helt enkelt därför att det är de som har liksom skrivit de här tråkiga motionerna. Och det är det man kommer
att titta efter.
Det brukar också vara en partilednings bästa sätt att kväva ett uppror, är ju att anställa dem. Ja, det brukar vara... Ja. Men det är med det tipset till partiledningen, så får vi det blir slutord för detta avsnitt av Röda tråden. Tack så mycket för att ni lyssnade och kanske också tittade, för ni kanske vet att Röda tråden finns nu också att se som ett tv-program hos oss på Aftonbladets ledarsida. Mm.
Nu måste man kamma sig varje tisdag plötsligt.
Tyvärr är det ju så. Ja. Men det får vi leva med.
Oj, ja. Det har inte jag tänkt på.
Bra. Stort tack. Tack. Nästa gång kommer vi mer välkammade.
Ja.
Hej då.
Tack, tack. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.